Hej och varmt välkomna till BIM-podden. Ett avsnitt som jag länge har sett fram emot. Idag har vi med oss Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM. Och JM är ju faktiskt där jag själv arbetar, när jag inte poddar förstås. Men jag tänkte så här, vi går direkt till dagens avsnitt och jag välkomnar Johan Skoglund till BIM-podden. Välkommen hit Johan!
Tusen tack, kul att vara här.
Hur är läget?
Det är bra. Trots coronatider så vill jag ändå säga att det är bra.
Exakt. Men det är riktigt sommarväder ute idag nu.
Ja, härligt.
Men det är lite synd, det jag tänkte på gällande corona, det är lite synd för studenterna, dagens studenter, alltså de som tar examen och liknande. Det har jag faktiskt funderat lite på. Just att hur corona, det är inte så ofta man tar examen och att man drabbas av just corona, det är lite...
Ja, det är synd om dem. Jag tycker de kan fira lite grann i alla fall. Ja.
Jo, men jag har ju sett lite grann. Men en sak som är bra, man slipper de där lastbilarna som kör omkring. Och...
Exakt. Det är lättare att komma in till stan och sådär nu.
Ja, så, men bra. Men du Johan, kan inte du börja med att berätta lite om dig själv och bakgrund, vem du är och vad du gör? Och...
Ja, gärna. Som sagt, Johan, 58 år, jobbar på JM i 34 år, så jag var här länge. Uppväxt i Uppsala. Gick 4 år i teknisk där, gjorde lumpen i Norrtälje sen och sen gick jag på KTH. På den tiden hette det Väg och vatten och nu heter det ju Samhällsbyggnad. Gick ut 86, var ganska lätt att få jobb då. Sökte faktiskt jobb på Skanska, fick jobb där och på NCC, men jag valde JM därför att då tyckte jag att det var men lagom stort, lite överblickbart. Hade bra samtal med personen som rekryterade mig. De satsade redan då ju lite på miljö- och kvalitetsfrågor. Så jag kände, så gjorde exjobbet på JM också.
Jaha, så pass. Okay.
Som handlar om marknadsföring av ett fribygge. Som handlar om hur man ska marknadsföra bostadsprojekt. På den tiden hade man ju inga annonser i tidningarna. Utan då gick ju alla, såldes ju alla lägenheter via bosparande och via bankerna. Så det var kul. Så det är jag. Annars gift med Birgitta, lärare. Så henne träffade jag när jag var 20 år. 3 barn, 3 döttrar som är 26, 28 och 30. Och 1 barnbarn och 1 ytterligare på väg. Så det är jag, bor i Danderyd, sommarställe utanför Norrtälje. När jag är ledig så gillar jag att segla, vara i skogen, gillar att plocka svamp och gillar att vandra i fjäll. Jag gillar att åka skidor också och mycket långlopp på skidor. Så jag är så här... 50% lite så här stadsrotta, men 50% lantis.
Ja, men det är ett härligt kombo liksom. Så du har varit där ju 34 år på JM.
En lång tid.
Spännande. Så häftigt att kunna varit med så länge. Då har man ju verkligen sett, varit med på hela liksom, utvecklingsresan. Men vilka roller har du haft?
När jag började på JM då 86- då blev jag anställd som platsingenjör. Så då var man ute, jag var ute på byggen de första 3-4 åren. Jag kommer ihåg att jag var på mitt första projekt, det var på Gamla Brogatan. JM byggde ett kontor, kvarteret Boken. Sen var jag med och byggde ett kontor också på Drottninggatan som heter kvarteret Hägen. Jag var med och på lite entreprenader åt Telia och Farsta och sådär. Så jag var ute de första åren vi var ute på byggen. Det tyckte jag faktiskt var riktigt kul. Det är väl det som man kanske saknar mest idag när man sitter, man är väldigt mycket på sitt kontor och på möten och reser mycket. Jag saknar liksom här projekten och vara ute lite och se liksom det som verkligen, när det verkligen händer någonting.
Nej, men jag förstår. Ja, men jag tänkte just som du sa att du har jobbat 34 år på JM, haft massa olika roller. Och för mig är det ju väldigt viktigt att ha roligt på jobbet. Alltså jag tänker så här, om jag mår bra, jag gör ett bra jobb och de runt omkring mig mår bra. Det är sådana där så här synergieffekter lite grann. Och du som har jobbat så länge på JM, och det går ju förstås lite så här olika perioder. Men när skulle du säga att det var som absolut roligast på jobbet? Jag tänkte så här, det kanske är nu... Eller om du kanske var yngre, om det fanns perioder där du gjorde något extra roligt. Och vad gjorde du då?
Nej, men ska man titta tillbaka så det är klart det var ju något speciellt ute på byggen och sådär. Och sen vi projekteringsledare, projektledare. Mm. Jag har ju varit vd i 18 år och det är klart att någonstans i en sån roll så blir man ju ändå rätt kontrollerad på vad man säger och vad man gör och så. Så att när jag hade som roligast, det tror jag nog var, det var när jag var projektledare.
Projektledare?
Jag tycker när jag fick mitt första projektledarjobb, det var ett projekt i Huddinge som hette Kvarteret Värnet. JM byggde 450 bostäder. Att få vara projektledare och vara med när man förhandla kortslöner och fick vara med och bestämma vilken färg det skulle vara på huset tillsammans med arkitekterna. Fick bygga små effektiva team runt projektering, produktion. När jag minns tillbaka så tycker jag nog att ändå att det var något roligast. Det kan jag sakna ganska ofta att vara chef och ledare och så nära massa medarbetare. Det var nog det roligaste jobbet på JM som jag har haft.
Ja, men vad kul. Jag misstänkte lite det. Men hade ni redan då projekteringsledare också på den tiden?
Absolut, hade vi. Okay. Ja. Så vi var ju ganska många som var projekteringsledare. Och jag hade ju varit ute på byggen tidigare lite som arbetsledare och så fick man ju lära sig lite och vara lite ledare på ett sätt. Men sen när man blir projekteringsledare så ska man ju också leda med smarta, duktiga arkitekter och VVS-konsulter och liksom, så här, konstruktörer. Så jag tyckte det var rätt kul att jobba med projektering. Jag tyckte det var spännande, för det är där man formar utformningen av projektet, tekniska lösningar. Rätt komplext och svårt, men jag tyckte det var väldigt kul att vara projekteringsledare också.
Mm. Nej, men jag förstår. Och i många frågor har JM med dig i spetsen tagit en ledarroll och bidragit till att påverka och utveckla hela branschen. Alltså till exempel saker som arbetsmiljö, miljömärkning av bostäder, jämställdhetsfrågor, nya koncept och upplåtelseformer och inte minst när det gäller digitalisering och applicering av BIM. Om du skulle lyfta en av dessa saker som är extra viktigt för JMs fortsatta framgång, vilken skulle du då vilja berätta lite mer om? Tänk på att du är på BIM-podden.
Ja, men det du nämner, det är klart att arbetsmiljön är otroligt viktigt. Det får ju inte ske olyckor på våra arbetsplatser. Och jag menar, projektering, digitalisering är otroligt viktigt. Men det är klart, för att tittar vi på vårt lilla fina jordklot och tittar på lite längre sikt, då blir ju ändå hållbarhetsfrågan den viktigaste. Jag tror att det är otroligt viktigt för oss i vår sektor och bransch att vara ett hållbart företag och leverera hållbara produkter med så lite avfall som möjligt och vara grymt resurseffektiva. Jag tror ju att ska vi lyckas bra, eller vår sektor överhuvudtaget, då måste vi vara grymt hållbara. Så att hållbarhetsfrågan, jag tror den kommer stå ut de närmaste 10, 20, 30 åren som den viktigaste överlevnadsfrågan. Så att jag väljer hållbarhet. Mm.
Nej, men jag förstår. Jag håller med dig 100%. Men kan man säga att hållbara hus är mer effektivt fungerande hus och därför mest lönsamma?
Över tid, absolut. Jag menar, ska vi inte göra någonting för miljön, då kan vi nästan gå tillbaka till samhället vi hade på 1600-1700-talet. Men så ser det inte riktigt ut. Vi kommer ju producera nya cyklar och kläder och nya bilar. Men när vi bygger byggprojekt, vi bygger bostäder, så är det klart att på sikt så måste vi ha klimatanpassad betong och tillverka cement på ett bra sätt. Jobba med rätt trämaterial och jobba med rätt stål. För det är klart att vi tär ju på det där vi har ändliga resurser. Så att framåt här så kommer det ju vara, jag tror att man kommer att kräva nästan att våra hus är 100% återanvändningsbara. Så att man kan plocka ner dem och använda dem igen. Att de har extremt låg energiförbrukning. Att vi BIM-projekterar på ett bra sätt så att vi ser liksom allting finns. Och om vi använder material som vi måste byta ut på olika sätt. Så att det tror jag kommer vara
avgörande. Lite.
Ja, jag tror det kommer vara jätteavgörande. Jag tror det kommer vara jätteviktigt att leverera hållbara hus.
Nej, men absolut, jättebra. Och just nu när branschen förändras, alltså mer allmänt, vilken riktning vill IM ta? Alltså i vilken position ser sig IM själva vara, alltså idag och i framtiden?
Ja, men jag tror att om man börjar med våra kunder, som gör det ändå, jag brukar säga att det kanske viktigaste valet i livet, om man nu väljer att bo med någon annan, det är ju valet av partner. Men sen är ju valet av bostad väldigt, väldigt viktigt. Mm. Så att det är ju jätteviktigt i vår bransch liksom, att ha stora öron och lyssna på kunderna, vad man efterfrågar. Så att, att vi bygger rätt projekt så att man inte behöver riva projekten om 50 år eller 75 år. Utan att husen kan användas i flera hundra år. Mm. Det tror jag kommer vara jätteviktigt. Sen kommer det ju också vara viktigt att vi gör bra val. Tittar vi just nu som du nämner, så tror jag att välja att när vi tittar på projekt, att det är nära liksom, kommunikationer. Man kanske inte kommer att använda bil i samma utsträckning i framtiden som man gör nu.
Just det.
Sen kanske det kommer elbilar. Mm. Men jag har ju varit med när vi köpte in 400 etanolbilar till JM som tjänstebilar. Och etanol var det bästa som fanns här i
den
världen.
Tiden, just det,
ja. Och så går några år så är etanol jättedåligt. Mm. Och nu är el jättebra.
Mm.
Vem vet om 10 år hur med batterierna? Jag vet inte. De kanske går på kväve eller någonting annat. Så att i grunden så är det också viktigt att den mark som vi köper när vi bygger våra bostäder, att det finns bra kommunikationer runt omkring, vare sig det är spårbunden trafik som jag tycker är bra, eller bussar som är bra, eller förarlösa bilar. Jag vet inte vad som kommer att finnas i framtiden. Men att vi hittar sådana platser där vi bygger våra projekt, det tror jag kommer att vara viktigt. Människan, vi är ändå sociala varelser. Vi gillar ju att hänga med kompisar och vara med våra familjer.
Mm.
Och de flesta av oss vill i alla fall finnas, vara på plats där det finns många andra människor. Och det kommer ju vara viktigt även framåt.
Mm. Nej, men jag förstår. Och gällande mer om vi tänker lite med själva bostaden. JM har ju nyligen lanserat intelligenta hem. Kan inte du berätta lite kort om vad det innebär?
Ja, men intelligenta hem, det innebär ju att vi har lösningar som till exempel att man trycker på en knapp och så har bestämt vilka rund som ska tändas upp när man kommer hem. Så att du åker på semester, du kanske kan sänka temperaturen till 15 grader eller 10 grader via din app. Att du
kan spara energi.
Att du kanske har ett bra larm så att du får ett meddelande om du får en vattenskada. Mm. Och då blir ju hela huset hållbart.
Mm.
Min dröm, det har varit någonstans där liksom att du kommer hem, lägger handen på ytterdörren, går in i en bostad.
Att huset känner igen dig.
Precis,
eller?
Och du bara öppnas upp. Du vet vilken låt du har lyssnat på Spotify de senaste dagarna. Den låten sätts igång när du kommer in.
Mm.
Om du gillar kaffe så sätter kaffebryggaren igång med automatik. Du sätter dig ner och kollar på Netflix, vad du nu gillar för någonting. Stranger Things eller vad du nu gillar. Och du sitter där och smuttar på ditt kaffe och så tänker du som kund, är de där på JM, de är ju grymma, de har ju tänkt på allt. Då tycker jag, då har vi lyckats. Och så gärna också kombinerat med lite så här sharing economy.
Att man kanske man har bilpool
och sådär.
Hemleverans,
kanske kan dela cykel.
Mm.
Föreningen kanske man kan dela på verktyg. Jag tror det är fel idag att man ska äga allting själv.
Ja.
Jag gillar liksom mer sharing.
Absolut. Nej, men jätteintressant. Och då är vi inne på det här hållbarhetsaspekten som du nämnde tidigare. Och vi pratade lite om olika koncept och upplåtelseform. Alltså jag har ju själv varit med om ett projekt ute på Lidingö. Det var faktiskt mitt första projekt på IM där vi byggde ägarlägenhet. Och tyckte att det var väldigt intressant. Och just nu pågår det väldigt många så här ägarlägenhetsprojekt på IMs regi. Och på hemsidan kan man ju se att det är ännu fler som är på gång. Idag är JM ganska ensamma om att erbjuda ägarlägenheter på marknaden. Trots att det verkar ju finnas en stor efterfrågan. Varför tror du att det är så?
Jag tror att vi började tidigt med det här. Det är ju som du säger, ditt första projekt på Lidingö. Och det är ju många år sedan nu.
Mm.
Jag tror vi har jobbat länge med ägarlägenheter. Och det är det vi bygger i Finland och Norge. Men jag tror det finns en ovana i Sverige att bygga ägarlägenheter. Och att våra konkurrenter inte har den kunskapen som vi har. Mm. Och därmed, jag menar, det du inte har kunskap om är du lite rädd för också. Du kanske inte kan fatta alla de här besluten. Men vi har ju sett nu på Lidingö och gjort i Uppsala och vi fortsätter nu i Stockholm att det finns ett väldigt stort intresse för just ägarlägenheter. JM har ungefär 7500 bostäder i pågående produktion. Och jag skulle säga att i Sverige så är knappt 10% av det ägarlägenheter. Men jag tror att vi kommer få se fler ägarlägenheter. Mm. Ska man göra lite enkelt för sig när man frågar våra kunder. Då tycker ju kunderna om bostadsrätt för att det är tryggt. Mm. Du vet vilka grannar du har. Föreningen tar ansvar för helheten. Men en ägarlägenhet, då kan du ju köpa den som en investering. Du kan flytta dit om du vill. Mm. Men du kan även hyra ut. Så att de ofta som har valt ägarlägenhet, de vill ha frihet. Mm. Och i många länder, ja, men min dotter bodde i Milano när hon pluggade förra året. Då hyrde hon en ägarlägenhet av en äldre kvinna plus 70 som ägde tre lägenheter i Milano som hon hyrde ut. Och det var ju liksom hennes pension.
Just det.
Så jag tror att Sverige är det land i Europa eller att det kanske är världen där man spar mest i fonder och har aktier och sådär. Men kanske, det är kanske många ändå som vill äga en lägenhet istället och kunna hyra ut. Så jag tror att vi kommer få se fler ägarlägenheter där kunderna vill ha friheten, kunna hyra ut om man vill. Mm. För en bostadsrätt kan du inte hyra ut på samma sätt. Nej. För det krävs ju liksom beslut från föreningens styrelse.
Mm, ja, men exakt.
Ja, så jag tror vi kommer få se fler ägarlägenheter i Sverige.
Och vilka tror du framför allt ägarlägenhet passar för?
Nej, men jag tror dels så tror jag att det kan vara 50 plus utflugna barn, har ganska bra ekonomi så du kan köpa en lägenhet till som dina barn, om du nu har barn som du kan hyra ut eller låna ut till under en period. Mm. Du kanske kan hyra ut den till andra du känner. Så den kundgruppen som är, ska vi säga lite kapitalstark, som har möjlighet att köpa en bostad till. De tror jag kommer att passa. Sen tror jag det kommer att passa. Alla har ju inte råd att köpa ett fint stenhus i stan med 20 lägenheter. Det kostar ju ganska mycket. Ja. Då kanske man kan köpa en ägarlägenhet för 3 miljoner och hyra ut. Och långsiktigt så har det visat sig också i de här storstäderna runt om i världen där man har växande befolkning. Där är ju investeringen i en bostad ganska trygg och säker över tid. Och du får ditt kassaflöde när man betalar in hyran. Så jag tror att många kommer att tycka att det är en trygg investering. För de kommer också passa. Sen kommer vi säkert se de som köper flera lägenheter för att hyra ut. Jag tror att i framtiden så kanske inte alla vill bo i Sverige hela året.
Nej, just.
Man kanske vill bo i Sverige i 6 månader.
Och så någon månad där. Och det kanske man, alltså för det är så enkla. Alltså nu för tiden just med, tänkte jag på corona. Man ser ju liksom, det går ju att jobba. Alltså på distans.
Absolut.
Ganska enkelt.
Och Alexander Bard trodde ju någon gång när vi hade honom på någon föreläsning. Mm. Att man kanske äger en tvåa i Stockholm, en tvåa i Palma och en tvåa i Berlin.
Just det.
Istället för att bo i en villa eller en större lägenhet. Man har tre mindre lägenheter som man kan flytta runt. Det kanske så det ser ut. Jag vet inte.
Ja, men absolut. Men vad skulle du säga är de liksom största skillnaderna alltså mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt?
Största skillnad är en bostadsrätt, om den kostar 50 000 insats, så är också ofta den belånad med 10 000 kronor i föreningen, så att man betalar en årsavgift, alltså en månadsavgift på några tusen. En ägarlägenhet, den köper du då, istället för 50 000 så lägger man till lånet också, så köper man den för 60 000. Och du får en lägre liksom avgift till samfällighetsföreningen eller gemensamhetsanläggningen. Det är en stor skillnad. Mm. Den andra stora skillnaden är ju också att du kan hyra ut den om du har en ägarlägenhet. Och det kan du inte göra
med en bostadsrätt.
Det kan du bara hyra ut om du är borta och pluggar av speciella skäl. Så det är ju de två stora skillnaderna.
Ganska viktiga skillnader.
Absolut.
Alltså. Nej, men jag förstår. Nej, men jag tycker det här är så intressant för att eftersom jag själv är lite intresserad av BIM, eller ganska intresserad av BIM, och då tänker jag på det här med tredimensionellt fastighetsbildning, att där tror jag att BIM, alltså BIM-modellen kommer ju kunna vara ett starkt verktyg att liksom använda för att få till allting korrekt i fastighetsbildningen.
Jag tror precis som du säger, eftersom det blir tredimensionell fastighetsbildning, du äger din egen lägenhet.
Exakt.
I bostadsrätten har man ju bara nyttjanderätt så att säga. på sin bostad. Så BIM kommer ju vara en förutsättning för att lyckas med tredimensionell fastighetsbildning, ja, och äga lägenheter. Så kommer det absolut bli.
Nice. Men hur tror du att ett lägenhetsköp, alltså för en kund till Liam, kommer att se ut typ om alltså 10 år framåt?
Jag tror att de branscher som är mest konkurrensutsatta i världen, när man tittar till exempel på bilbranschen, där bygger man ju sin egen modell hemma. Och, jag hörde nu av en person som hade köpt den här nya Audi e-tron eller vad den heter.
Ja, just den el.
Ja, elbilen. Ja. Jag tror den kostar 800 000.
Oj.
Och personen i fråga hade inte ens varit att titta på bilen, för han hade provkört den förut och han visste hur den såg ut. Så tror jag att det kommer bli med bostäder också. Tidigare, då har våra kunder åkt dit och tittat. Man har kanske varit där, man har tagit första spadtaget, varit med på stomvisningen och man kanske varit på projektet flera gånger. Idag har ju vi kunder, vi har någon kund från, det kan vara kanske Sydkorea eller Dubai, som köper helt digitalt.
Mm.
Du bokar digitalt på webben. Du har videovisning på lägenheten. Och sen så har vi digital kontraktskrivning. Så det tror jag vi kommer att se i framtiden. Mm. Våra kunder kommer inte åka och titta på projekten i samma utsträckning. Utan idag, du har ju all information. Du kan ju kolla, vad finns det nice? Vad finns det bra kaféer runt omkring? Finns det bra restauranger? Mm. Hur är det med tunnelbana, bussar? Allt det där kan man ju ta reda på idag.
Ja, men exakt.
Digitalt. Så där tror jag kommer att ske en stor förändring. Jag tror många av kunderna kommer att sköta hela affären helt digitalt i framtiden. Mm.
Ja, men spännande att se, och jag kan tänka mig att det kommer bli liksom mer, alltså med tillvaro, som man kommer få större liksom frihet att kunna leka runt lite, kanske möblera om digitalt och
färgsätta, ja. Eller om du har tapet eller målar, ja, exakt, olika golv. Ja. Precis, ja, men som ta bilbrand, du kan sitta och modellera fram, den här bostaden vill jag ha.
Men, ja, men exakt. Så gör ju väl, alltså om man kollar på IKEA, de gör ju lite så här att man kan ju själv bestämma, liksom fixa kök och ändra och de bygger upp ett kök digitalt.
Precis.
Och så beställer de det.
Alltså, jag tror att en del kunder, det kommer vara väldigt individuellt. Jag vill ha min unika lägenhet som ingen annan har.
Mm.
Men samtidigt vet jag från de som jobbar med inredning och försäljning hos oss, den vanligaste frågan från kunderna när de till exempel tittar på ett golv, det är, vad har de andra valt?
Ja, men exakt. Jo, men, jo,
så att har de andra valt ett oljat ekgolv, då väljer de det själva också. Så att samtidigt vill man vara unik och göra de här individuella valen, men samtidigt vill man göra ungefär som alla andra.
Jo, ja, men jag kan tänka mig
och det kanske är så i framtiden också.
Nej, men absolut. Vi ska börja avrunda alldeles strax, Johan, tänkte jag. Men jag har en sista fråga. Hur har JM anpassat sig under rådande coronapandemi?
Ja, om vi börjar med alla våra byggarbetsplatser. Dels har vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Att stanna hemma när man är sjuk eller känner sig sjuk och så. Och på våra byggarbetsplatser så har vi haft mycket möten utomhus. Hålla 2 meters avstånd. Och sen på våra kontor så vill vi att alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Så att vi har ju följt de rekommendationer som finns.
Mm.
Samtidigt har vi blivit lite bättre på de här digitala lösningarna för kund. Kunna skriva kontrakt digitalt, kört mycket videovisningar, släppt in lite färre kunder på våra visningar så att man inte är så nära varandra. Så att vi har ju anpassat oss, och jag tror faktiskt att en del av de här digitala lösningarna, jag har ju suttit i extremt många Teams-möten. Och jag tycker att Teams-möten upp till 2 timmar tycker jag fungerar fantastiskt
jättebra.
Bra. Men häromdagen satt jag i ett Teams-möte på 4 timmar, så ett Teams-möte till på 4 timmar.
Oj.
Det är ganska lång tid. Ja, då känner man sig ganska
matt.
Liksom, ja, då blir man vissen på kvällen, kan jag säga. Men jag tror att ur ett hållbarhetsperspektiv så tror jag tror inte vi kommer resa lika mycket.
Nej,
jag tror vi kommer fundera både 1, 2, 3 gånger innan vi behöver jag verkligen vara med på det här mötet.
Exakt.
Och så fler smarta digitala möten, och det tror jag är jättebra. Och fler kommer säkert vilja jobba hemma också.
Mm.
Slippa resa utan kunna jobba hemma effektivt istället. Så det är klart att trots att covid-19 har varit väldigt tragiskt för många, många människor som har omkommit, och det är sorgligt i sig, men samtidigt kanske det kommer komma ut lite bra lösningar ur det här också, det tror jag.
Ja, men jättebra. Ja, men vad bra, Johan. Och som sagt, jag vill tacka dig återigen för att du tog dig tid och gästade BIM-podden. Och jag vill passa på att önska dig lycka till med ditt arbete på JM framöver.
Tack så mycket. Superkul att få vara med i BIM-podden. Tusen tack. Tackar.